Kära dagbok, för några veckor sedan var Gunilla med mig i podden och pratade om donatorer och forskning bland annat. Det var så roligt och viktigt, så hon är redan tillbaka. Så glad för det. Avsnitt 127 av podden Jag vill ha barn, och tillbaka i studion med mig är Gunilla Sydsjö. Hej!
Hej, härligt att vara tillbaka.
Tycker du det?
Ja,
ja, vad roligt.
Vi pratar,
det var
om
så
viktiga saker.
Ja, visst gör vi det?
Ja.
Alltså verkligen, jag kände redan efter typ 5 minuter förra gången att det här kommer vi inte hinna få in på ett avsnitt. Och det är ju toppen att du har tagit dig tid att vara här igen.
Tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Förra gången pratade vi om donatorer. Och vi pratade om den psykosociala utredningen. Bedömningen, vad vi nu ska kalla den för. Det psykosociala samtalet, som jag vill att det ska heta. Och så pratade vi inte egentligen så mycket om forskningen kanske, som det var tänkt att vi skulle göra. Men för er lyssnare så tycker jag att ni ska gå tillbaks och lyssna på avsnitt 123. För det här är ju en fortsättning på det. Och för de som inte har lyssnat innan och ändå vill lyssna nu. Gunilla, berätta. Vad, den här fina titeln som du har, måste vi ta igen.
Professor i psykosocial obstetrik och gynekologi.
Alltså det låter ju så proffsigt. Och du hör hemma till vardags på, i Linköping.
På kvinnokliniken i Linköping.
Heter det kvinn? Jag tror det heter reproduktion.
Ja, fast det, hela avdelningen är ju kvinnokliniken.
Det är reproduktionen ju, är en del av det.
Reproduktionsmedicinska centrumet är en del av kvinnokliniken.
Mm.
Det är ju det som är lite orättvist för män och kvinnor. Vi har en hel kvinnoklinik som vi kan vara på som kvinnor. Det tänker man inte alltid på.
Det tycker jag ändå är, även om du säger att det är lite orättvist, tycker jag ändå att det är lite glädjande att det finns någonting där vi har en fördel ändå.
Ja, men det har vi faktiskt. Ja. Och män är välkomna till oss också. Vi tittar ju och undersöker män också förstås. Ja. De har ju också hormoner och barnlängtan. Och...
Men innebär det, för det måste ju innebära att på den här kvinnokliniken så hanterar man också andra typer av gynekologiska...
Absolut.
Vad säger man?
Vi har ju... På kvinnokliniken kan man komma med det mesta, med svamp i underlivet till avancerad cancervård. Och all mödravård och förlossning sker ju under kvinnoklinikens tak.
Men du jobbar inte med cancer och de andra?
Nej, det gör jag inte. Jag jobbar främst med barnlöshetsfrågor och... möten med patienter och personer som önskar att få barn.
Det är, alltså ditt jobb är ju bara, åh, det är ett underbart jobb du har. Tycker jag. Men mitt jobb är också underbart. Det är ju väldigt likt. Alltså, till vardags är det ju, gör vi ju samma saker.
Jag har bra möten varje dag.
Ja, exakt.
Som blir, som förstås förhoppningsvis ger varje individ någonting.
Leder till något på något sätt.
Jag har väldigt trevliga kollegor också som, där vi jobbar målinriktat på att verkligen få bra resultat.
Vad är bra resultat för er?
Ja, men ett bra resultat är ju för det första att någon förstår vad man ska göra när det gäller barnlöshetsutredning och behandling. Den personen som ska genomgå det här, eller personerna. Men produkten låter ju jättekonstigt när man säger, men det är faktiskt utfallet, barnet, att det, vi får ett friskt, välkommet, efterlängtat barn som får växa upp under goda förhållanden. Det är vårt absoluta mål.
Det är ju ett väldigt fint mål.
Mm.
Du, jag tänker, vi var ju lite inne på det förra gången, men att det är ju, vad kallar man det för, ung forskning, alltså det har ju inte pågått forskning så länge på det här området, eftersom det inte har, det går helt enkelt inte. Det finns inte så många donationsbarn och det finns inte, behandlingar har inte gjorts så länge och så. Det är, så det, allt är ju nytt på något sätt.
Det finns nog många donationsbarn, för donation, när det gäller spermadonation, så har man ju gjort det väldigt länge. Men som vi har pratat om förut, så är det ju också så att många kanske inte har vetat och man har haft det som en hemlighet. I det svenska kontextet, när man tittar på lagar och förordningar, så är det ju så att vi har gjort äggdonation sedan 2003. Samkönade par har fått hjälp med behandling sedan 2005. Ensamstående kvinnor har fått hjälp med behandling sedan 2016. Så det är klart att vi inte har någon forskning.
Nej.
Som verkligen kan tala om hur går det, hur är det, vad betyder det här, vad behöver vi göra.
Mm.
Och vad vi behöver göra, tror jag, är att verkligen se till att vi har bra forskning. Vi lutar oss mot en del forskning som är lite äldre, som finns från England till exempel. Men oerhört små grupper. När man tittar på hur det går för barn som har vuxit upp hos en ensamstående mamma, eller att man har kommit till genom en spermadonation i ett samkönat par och så vidare. Så är det, det kanske rör sig om 33 familjer som man börjar studera från början, och så faller man bort under gång, så att det är väldigt få kvar på slutet.
Alltså du menar liksom underlaget är,
underlaget är knapert och knappt utifrån det perspektivet, och egentligen väldigt svårt att generalisera på. Så därför tycker jag att
går det liksom att ta utländsk forskning och liksom tillämpa den i Sverige?
Ja, jag tycker att det är svårt, för vi lever under skilda omständigheter, och om man nu kan få göra det här på skattebetalarnas bekostnad faktiskt, så är ju det en jättestor skillnad mot om vi skulle jämföra oss med USA, där man kanske måste bekosta en hel utredning, en hel behandling och så vidare, vilket gör att vi får olika grupper.
Ja, såklart.
Ja. Och sen har ju vi faktiskt ett sjukvårdssystem där vi följer barn och skolgång och allting annat som faktiskt är annorlunda i andra länder.
Mm.
Så det är inte alltid jämförbart.
Hur många liksom pågående studier är du inblandad i? Vet du det?
Nej, alltså när det gäller donation så planerar vi ligger precis i fas och planerar för att följa upp de 350 donatorer, ägg- och spermadonatorer vi har följt sedan 2005.
Mm.
Vi följer också heterosexuella par som har fått donation med ägg eller med spermier. Och vi har en stor studie nu där vi tittar på kvinnor som själva nu ska bli mammor.
Mm.
Och där vi håller på att rekrytera. Och jämförelsegruppen, den grupp vi vill också titta på, är kvinnor som lever i ett heterosexuellt relation och som blir gravida och får barn med hjälp av IVF.
Mm.
Och vad vi tittar på är sådana här saker som ekonomi, nätverk, vad man behöver för stöd från vården, hur man blir bemött som familj, för det påverkar barn, hur barn mår, hur de föds, allt det här som vi faktiskt inte vet.
Mm.
För det vet vi inte. Och det kan ju tyckas lite konstigt. Vi pratar om evidens och vi pratar om att man måste göra rätt. Men
egentligen kan man ju säga att alla de här behandlingarna som man liksom har rätt till nu, och som finns inom det svenska systemet, görs ju utan att man har evidens om konsekvenserna.
Mm.
Det har jag faktiskt aldrig tänkt på. Det är ju helt fascinerande. Mm. Att man ändå har liksom valt att besluta att erbjuda det, så att säga.
Ja, och det kan ju grunda sig på att man faktiskt inte har i världen sett några allvarliga incidenser som har rapporterats. Men också att vi vill så väl. Vi förstår så väl den här barnönskan och barnlängtan. Så att,
den är ju väldigt mänsklig. Ja.
Den är mänsklig, så att vi går över stock och sten och ser till att det här går att genomföra, och det blir politiska beslut.
Mm. Ja, just det. Men du, av den, jag antar också att du är lite insatt i den forskning som finns i andra länder, och sen så är du ju superinsatt i den forskning som görs i Sverige. Mm. Ser du vad ska man säga, ser du några risker med de här typerna av behandlingar? För barnen, tänker jag då.
Ja, alltså vad vi kan se om man tittar till exempel på kvinnor som är över 40 och får barn och är singlar och har gjort någon typ av behandling. Vi är inte riktigt säkra på vad för behandling, för det här är registerforskning. Då ser man att det finns risker för barnet. Man föds lite för tidigt. Man är lite för liten för tiden när man föds. Och mammorna har lite mer komplikationer. Det är en risk.
Mm, du bara och, beskrev mig där på alla punkter.
Ja. Och det ska man vara medveten om. Men hur risken för barnet är svår. Det är svårt att överblicka. Och det är klart att alla är individer och alla är individuella. Men det är klart att det kommer finnas barn som kanske växer upp och undrar hur kunde man tillåta det här? Jag har förlorat en hel släktlinje och min mamma fick hjälp och hon var inte redo för det här. Alltså sånt finns ju. Vi ser ju också att barn, det finns en studie från San Diego i USA som har haft öppna donatorer lite tidigare. Det var män som sa att ja, men jag behöver inte vara anonym. De startade redan 83. Och de har tittat. De ser ju att barn som har tillkommit och bor med sin ensamstående mamma är väldigt nyfikna på sin donator. Och också om man bor med två mammor. Vilket ju inte heller är konstigt. Mm. Det är klart att man kanske vill veta någonting om den här personen. Som har, och vem var det? Och man kanske behöver till och med känna att man behöver spegla sig i den personen. Vad just vet det. Vi?
Mm.
Men det här vet vi inte. Det är svårundersökt.
Mm.
Men vi ser ju också att par som får hjälp, samkönade par, heterosexuella par, man har en ganska stabil relation över tid och så. Det är ju svenska studier.
Mm.
Men det är jättesvårt att jämföra oss med andra.
Jätte.
Mm.
Det är liksom, alltså, de här frågorna har ju jag varit i hur mycket som helst. Och då landar jag liksom i, också för att jag känner att jag behöver liksom ha, vad ska man säga, någon trygghet att stå på i mitt eget beslut, men också eftersom jag är offentlig och pratar i podden och vad jag ska svara på frågor och andra frågor och så. Och då landar jag ju hela tiden i att jag inte kan luta mig mot någonting mer än mig själv.
Nej.
Alltså att liksom hur jag än blir förälder så kommer det barnet att hamna i olika situationer som alla barn gör. Och att det då handlar om mig som förälder, att jag har rustat det barnet för hur det barnet ska kunna hantera de olika situationerna.
Men då måste man ju också själv ha tänkt igenom sitt beslut. Och sin, alltså, det är ju inte bara att göra det här i all hast som vi har pratat om förut, utan det gäller verkligen att ha försökt att vända på alla stenar.
Ja, just det.
För man kan inte ta tillbaka beslutet.
Nej. Men och den erfarenheten jag har av missnöjd, eller vad ska man säga, olyckliga, arga, missnöjda donationsbarn, alltså som känner sig oförrätt behandlade, eller vad man ska säga, att det är galet att de har kommit till på det sättet de har kommit till. Det här är ju gissningar, för att det är liksom i olika Facebook-sammanhang, eller det finns ju ingen jag har mött personligen heller, utan det är ju bara, då upplever jag att det finns liksom två röda trådar i det. Och det här är helt min egen gissning bara. Det ena i det är att de inte har fått reda på det från början. Alltså att det har kommit som vi var inne på förra gången du var här, att det är
en chock.
Ja. Och då finns det liksom en aggression eller ett missnöje i det som ju grundar hela grejen. Och sen att det har hänt andra saker i deras liv. Alltså att de mår dåligt av någon annan anledning. Och då letar man ju efter något att skylla på.
Absolut.
Och då är det klart att det här ligger liksom nära till hands. Men så tänker jag att det är för alla barn som kommer till, oavsett hur de kommer till.
Absolut. Och som sagt, den upplevelsen, eller varför man ifrågasätter sina föräldrar, det är ju en utvecklingsfas. Den måste vi väl igenom. Men att få reda på någonting om sitt ursprung, som vi ibland tycker är väldigt viktigt. Genetiken är oerhört viktig ibland. Och ibland är det inte viktigt. För då kan man nästan göra vad som helst och använda donatorer och annat. Och tycker att det är barnet som är viktigast. Och ibland så är vi ju oerhört intresserade av vår bakgrund. Mm. Och skulle ju inte finnas My Heritage och allting annat.
Nej, om man inte var nyfiken.
Om man inte var nyfiken. Nej. Och som man ibland tror är som ett sällskapsspel. Jag brukar säga det. Nu kommer reklamen här fram till jul. Där man då ska topsa varandra och se varifrån i världen man kommer. Och det är inte alla familjer som klarar det.
Nej.
Och det är då hemligheten kanske dyker upp.
Mm.
Och har man då undanhållit den informationen, så tror jag vi som människor tänker, vad har de mer undanhållit som kan ha av betydelse? Och kanske när vi är yngre och får reda på det här lite abrupt, så ifrågasätter vi våra föräldrar eller vår förälder ytterligare.
Men finns det någonting i den forskning som ni gör som där ni redan har liksom upptäckt de här sakerna?
Nej, och det är ju det är svårigheten att göra långa uppföljningsstudier, för folk faller ifrån, man har inte lust att vara med, och vi vet inte hur vi ska tolka det. Är det för att man faktiskt inte riktigt mår så bra i det här, vare sig man är barn eller vuxen?
Ja, just det.
Eller är det för att men nu är allt som vanligt. Jag har inte lust att bidra till forskningen eller tala om hur det verkligen är, för allting är ju toppen. Jag tror tyvärr att det är det senare, och då har vi ju kanske ett mörkertal i hur vissa barn mår eller hur vissa föräldrar mår eller vad man har för behov eller vad man har för önskemål om nätverk och allting annat. Så jag är ju väldigt, väldigt tacksam för alla män och kvinnor som håller i våra långtidsuppföljningar. Vi kan ju aldrig belöna forskningspersoner ordentligt.
Om man är en person som kan tänka sig att bidra till forskning, vad gör man då?
Ja, man blir tillfrågad på klinikerna. Nu är den här i samband med att vi tittar på ensamstående kvinnor och deras situation, då kommer man få en förfrågan, och då ska man sätta sig ner och titta igenom det informationsbrev som vi lämnar ut och ta och en funderare på om man vill bidra. Men sen får man ju ytterligare frågor under årens gång, för vi måste följa det här i ett längre perspektiv.
Jag bara känner nu att jag har ett ansvar, och att Liv, hon är ju ett donationsbarn. Ska inte hon vara med i massa forskningsprojekt, tänker jag direkt. Jag har faktiskt inte tänkt på det.
Hon ska ju få tänka själv också. Det är ju så med forskning att det är viktigt att bidra för utveckling. Men man måste tänka igenom sitt beslut även där.
Såklart.
Vi är oerhört noga med att inte lämna ut. Vi presenterar saker på gruppnivå. Det är därför det blir lite torrt när jag sitter så här och säger majoriteten tycker eller majoriteten anser. Man kan inte säga så mycket annat än på gruppnivå. Men för våra beslutsfattare är ju det här viktigt. De vill ju veta. Och jag tycker också att vi inom vården vill veta, så att vi är bäst rustade för möten med personer som söker upp sin donator eller som kommer till mödravården eller till BVC och behöver information och stöd och hjälp i vissa sammanhang. Och det gäller ju alla. Men nu pratar vi om familjer som kanske inte riktigt ser ut som majoriteten.
Just det.
Och har, vad vet vi? Några andra behov. Det är det vi inte riktigt vet än.
Just det, är ju liksom en annan aspekt också. Förutom själva liksom den, vad ska man säga, kliniska donationssaken, så är det ju också att nästan alla, inte alla men nästan alla, många, är ju också icke-normativa i ett samhällsperspektiv. Liksom.
Precis.
Så det kan ju spela roll.
Det spelar roll, och det spelar roll för bemötande, det spelar roll för hur man kanske får information, vad man ger för information.
Alltså jag bara känner så här, ditt forskningsområde är ju helt ogreppbart. Man skulle kunna forska
sätt och vis,
hur mycket
på sätt
som
och
helst.
Vis. Ja, men vi fyller en viktig funktion där. Och man tittar ju väldigt mycket på Sverige, eftersom vi är ju ett sammanhållet land på det sättet. Och vi har våra personnummer, och Vi försvinner inte under radarn egentligen. Jo, det kan man göra. Man kan flytta utomlands och så. Mm. Men då vet ofta Skatteverket det. Mm. Och det kan man tycka obehagligt. Och därför är man inte med i forskningsprojekt. Men,
eller tryggt
ja. Faktiskt. Mm. Och ska vi veta någonting om framtiden? Ska det här finnas en möjlighet att göra sådana här behandlingar? Så måste vi kanske ha fakta.
Ja.
Annars är vi ju i någon form av okunskap som alltid kan slå åt något håll som kan bli negativt.
Gör man liksom utvärderingar? Typ nu har ensamstående kunnat göra det här i 5 år. Mm. Så blir det ju i vår.
Och då tittar man ju i register väldigt mycket.
Ja, just det.
Mm. Just det. All behandling som sker i Sverige registreras i ett register. Så då kan
QIVF.
Man ju ja. Precis,
det kan ni alla också lyssnare bara googla så kommer man rakt in. Det finns massa jättebra information.
Det finns mycket information om behandlingsresultat och vad vi gör och vad olika kliniker gör. Men i Sverige gör vi ju väldigt lika. Mm. Det är ju inte kliniker som sitter och håller på sina resultat eller, vilket också är en trygghet
det är verkligen för bra.
Alla som genomgår eller planerar att genomgå en behandling. Att man blir ganska lika medicinskt bemött och bemött resultatmässigt är det också väldigt lika.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hur ser du på det här med att många fortsätter att åka utomlands?
Jag kan förstå att man gör det eftersom vi har vissa begränsningar förstås. Men jag tycker det är synd. Jag tycker man riskerar lite grann. Man kan riskera sin egen hälsa till exempel för man gör en behandling som vi aldrig skulle göra i Sverige.
Mm.
Man kan riskera att inte veta någonting om sin donator eller vad det här kan innebära för konsekvenser för barnet i framtiden. För vi försöker ju ändå göra det här så transparent som möjligt.
Men till exempel, hur kommer det sig att man i Spanien har valt att ha det helt stängt till exempel? Alltså att det är dessutom en läkare som väljer donator som kanske inte har någon utbildning i det. Mer än något litet samtal eller något papper med några riktlinjer. Och att ingen information ska ges någonsin till någon.
Mm.
Det är så liksom, för mig är det så förknippat med så här hemlighetsmakeri apropå att vi var inne i det.
Mm.
Varför har man som helt land valt det systemet? Är det för tillgången till donatorer eller?
Det kan vara ett skäl. Det finns ju, och alltså man får ju inte heller glömma bort att det här är en industri.
Det ska man inte glömma bort
och det ska man som kvinna och man som går in i vissa behandlingar och kanske förflyttar sig utanför landets gränser så ska man komma ihåg det. Det är en stor industri och för vissa kliniker tar ju bara ansvar för sin behandling men de tänker kanske inte att den här kvinnan ska bli gravid, hon ska vara gravid, hon ska föda barn för det sköts någon annanstans. Just det har man till och med ett annat land.
Men
varför Spanien har valt det så och man förfäktar ju också idéer om att vi andra gör saker som vi inte riktigt vet med den här öppenheten och den är ju inte utvärderad och det har de ju rätt i. Vi har ju inte utvärderat den.
Nej, just det.
Vi tror och famlar oss fram och tror att det här är det bästa sättet och berättar för barn tidigt och alltihopa det här.
Mm.
Och också medicinskt utreda en kvinna som ska bli gravid. Inte bara säga att nu gör vi det här. du vill det här.
Mm, just det.
Vi måste titta på förutsättningarna. Man får inte skada.
Mm.
Nu säger jag inte att man inte tittar så i Spanien på det sättet. Men vi ska komma ihåg att vi har Socialstyrelsen hovrande över oss. Mm. Och det är bra.
Mm.
Och vi gör, som jag sa, väldigt lika. IVF-kliniker träffas ofta. Vi utbyter kunskap. Mm. Vi har små konferenser, inte i dessa tider, men annars har vi det.
Mm.
Och försöker se till att vi får ett bra resultat. Mm. Det är för alla inblandade.
Just det. Men då, det är väl också så att systemet måste ju ändå vara så då att man vet om att det här är liksom ett tidigt skede.
Mm.
Så skulle det dyka upp saker som det här blev ju inget bra, då tänker jag, då ändrar man väl om.
Då kan man ändra om
vad nu det skulle vara.
Liksom. Det skulle vara. Nej, men precis.
Jag bara tänker att det är ju inte liksom för alltid bestämt, bara för att någonting är bestämt.
Nej.
Du, en fråga som har dykt upp efter vårt förra avsnitt och också inför det avsnittet, men vi hann inte ta med det. Det är det här med det svenska systemet att alltså att alla donatorer är öppna, men det är barnet själv vid mogen ålder som får ta fram den informationen via kliniken.
Mm.
Men det som har framkommit är att det är ju ändå en läkare som väljer den här donatorn.
Mm.
Min upplevelse bland mina lyssnare är, eller lyssnarnas upplevelse är, att de får olika mycket information vid själva behandlingstillfället. Alltså på vissa kliniker så är det så här, nej, du kan inte få veta någonting. Barnet får höra av sig när barnet är 18. Medan på andra kliniker så är det, liksom, får man reda på ögonfärg, hårfärg och liksom att man får lite information ändå. Men oftast lite halv så här muntligt, liksom. Man får ju inget papper på det. Sådär.
Mm.
Så det är ju lite sådär gråzonen då.
Mm. Fast jag vet inte hur mycket gråzon det är egentligen, för jag tänker att vi pratar om att vi försöker matcha på hårfärg och konstitution lite grann. De flesta donatorer är av nordeuropeiskt ursprung,
ja,
när det gäller både ägg och spermier. Och det är klart att en del kliniker kanske säger något mer så. Men annars är det faktiskt barnet som ska ha den här uppgiften. Och där ska man också komma ihåg att man som förälder har en skyldighet att inte bara berätta för barnet att det har en donator, utan hur det ska få reda på någonting om sin donator.
Ja.
För det är ju lätt att säga, och det har vi ju också sett i olika sammanhang och hört, att ja, men jag vet att jag är donatorsbarn, men jag vet inte hur jag ska komma åt den här informationen.
Mm.
Och
ja, man har ett lite extra ansvar som donationsförälder.
Ja, man har det.
Ja.
Och också påvisa att det var på det här, den här kliniken du kan hämta den informationen.
Mm.
Det är ju återigen då förälderns ansvar att förstå när barnet är mogen för att hålla den informationen. Eller få ta emot den informationen. Mm. Det är ju inte...
Jag har ju haft, jag vet att jag har berättat det här för dig utanför podden, men jag har ju haft två vuxna donatorsbarn som är tvillingar,
mm,
som har varit här i flera omgångar, Isidor och Leontin. Ni som är intresserade av det här, gå tillbaka och lyssna på avsnitten med dem och med deras mamma. Det är väldigt betryggande i hur de landar i att de alltid har varit önskade och att det är det som spelar roll för dem.
Mm.
Men de har ju då... Leontin, den ena tvillingen, har lagt in sig själv på en sån här DNA-sajt och då fick de väldigt raskt 14 stycken dyskon, som vi kallar dem för, donators syskon.
Mm.
Och det kan ju finnas massa mer,
mm,
som man inte känner till. Och då har ju de nu börjat ha lite kontakt med de här dyskonen. Och de har ju själva, för det blir ju så som det blir, att man liksom skriver om historien lite grann.
Mm.
Alltså deras mamma åkte till Danmark och inseminerade sig och fick ingen information, och det var en stängd donation, för det här var ju liksom för 23 år sedan. Och då har ju hon skapat en historia som hon tänkte var ganska sannolik.
Mm.
Att det är med all sannolikhet en läkare som då var läkarstudent som har donerat, och att han antagligen är dansk, och så har de skojat om att han heter Jens.
Mm.
Och sen har det då visat sig att så var det inte alls, utan det här är en man vars pappa är spanjor och mamma är danska, så han har på något sätt bott i Danmark, ju, men utseendemässigt är han liksom mer sydeuropeisk än dansk. Och sen när de då har jämfört sina historier, för alla de här dyskonen som har hittills hittat varandra, de är ju olika intresserade och allt sånt där, men de har ju då fått höra olika saker.
Mm.
Liksom för att man då har under behandlingstillfället slängt ur sig, ja, men han pluggar det här och det här. Mm. Och så har man ju då gjort sin egen uppfattning om att han är det här och det här, fast det kanske bara var den terminen som han läste liksom. Så det finns ju väldigt mycket, tänker jag, att ta med sig kring att det liksom, att man får höra en litet strå av information eller liksom någon, det behöver inte betyda det som man själv läser in i.
Nej.
Vad det är, och sen så bildar man sig en hel livsuppfattning om den personen på grund av att den har pluggat en termin. Det var ju då olika ämnen visade sig som han har pluggat liksom. Mm. Vilket ju, om man tänker utifrån ett allmänmänskligt perspektiv, är inte konstigt alls. Nej. Ena terminen pluggar man det, andra terminen pluggar man det. Mm. Men det säger ju ingenting om vem man är som person.
Nej.
Så det finns ju liksom, ja, jag tycker man ska ha en medvetenhet kring de där små stråna av information, att man inte ska liksom bygga hela historier på dem.
Nej, och försköna och göra försköna den är det så mysig som man tänker sig att ett barn vill höra, och själva verket var det en prinsessa som gav bort ett ägg eller någonting sånt. Jag tycker faktiskt att det gäller att hålla det iskallt i huvudet, att det är en person som har gett bort en cell, som är generös, som har tänkt, som kan tänka igenom hur man ser ut eller vem man är. Det får var och en bilda sig en uppfattning om. Jag tycker också att det blir väldigt konstigt att när vi, vilket vi faktiskt idag informerar våra donatorer om, att idag kan inte vi garantera att du kan förbli anonym i ett stort sammanhang.
Just det.
Om man lägger DNA på det sättet. Och de här donatorerna som du pratar om i Danmark och annat, de har ju faktiskt donerat under anonym flagg och lag. Mm. Och sen helt plötsligt förändras världen. Och med den kunskap jag har om de donatorer vi accepterar i Sverige, så är ju det generösa personer som har lätt att sätta sig in i andras situation och gärna gör det. De kanske inte blir så chockade. Men om du och jag gör någonting under en viss lag och sen så ändrar man lagen och så säger man, nej men nu är det så här.
Mm.
Ja, men då blir vi rätt ställda, tror jag. Och ibland så kan det bli oerhört fel.
Ja.
Och här, återigen, det är massor med personer inblandade.
Mm.
Det är halvsyskon, det är partners, det är biologiska barn, det är annat. Ingen kan säga vad de här personerna tänker, och man är i olika kunskapsläge och man är i olika mognad. Och...
Mm. En sak som jag tänker på, som jag vill fråga dig, som jag inte vet om du kan svara på. Men det är det här med, det finns ju de här reglerna med 6 familjer i Sverige och 8 i Danmark och 10 i Tyskland och varje. Frankrike tror jag 10, Tyskland är nog fler. Men då, om jag tar min situation, då har jag en... eller jag ska säga livssituation. Hon har ju en rysk äggdonator och en som är stängd tyvärr, och en öppen dansk spermadonator. Och sen är hon ju född i Sverige. Jag tänker liksom, hur, vad går hon in här? För den danska spermadonatorn, han skulle ju rent teoretiskt kunna ha donerat till 6 andra familjer i Sverige. För jag räknas ju som en rysk donation, antar jag.
Precis.
Så att alla vi svenskar som åker utomlands blir ju liksom utanför de här. Finns det liksom någonstans någon som håller koll på det här?
Nej.
Borde det inte göra det?
Vem skulle det vara?
Ja, skulle det vara möjligt ens? Alltså jag tänker liksom, man skulle ju ha något liksom nationellt donationsregister typ.
Men det hjälper ju inte när man kan åka över gränserna. Jag tror att det är jättesvårt. Jag kan inte se hur man skulle göra.
Det var det jag tänkte du skulle svara.
Men jag tror också att många donatorer inte vet att de kan ge upphov till så här många barn.
Nej.
Och är man riktigt ärlig med det, så kanske man skulle ha färre donatorer.
Ja.
Man ska också komma ihåg, tycker jag, att man som donator, både ägg- och spermadonator, tänker väldigt mycket på barnets välbefinnande. Mm. I det att man lämnar bort något. Man lämnar inte bort ett barn. Det tycker jag inte många tänker. Men de ställer nästan alltid frågan om man planerar att bli donator. Hur säkerställer ni att det här barnet kommer växa upp hos en frisk mamma, pappa eller mammor eller mamma?
Såklart tänker man ju det om man
har emotionella, ekonomiska resurser att ta hand om ett barn.
Mm.
Och det är oerhört viktigt.
Mm.
För vem som helst kan inte genomgå det här heller. Mm. För då skulle vi inte ha... Skulle det dyka upp saker i olika sammanhang där barn far illa, då skulle våra donatorer vara borta inom loppet av ett dygn, tror jag.
Ja, det blir en balansgång liksom, det där, fram och tillbaka. Mm. Hur man än vrider vän på det. Och då, därför tänker jag också att det är viktigt att man som... Om man nu går in i att bli donationsförälder förstår alla de här olika... Att jag de där sex...
Barn i sex familjer så ja, är det ju, för man kan exakt. Få fler än ett barn i en familj.
Men det är ju inte någon garanti för att det bara är dem.
Nej, inte om man har köpt sperma från andra Nej. Länder eller gjort behandling i andra sammanhang.
Exakt. Mm. Du Gunilla, vi har ju fått lite frågor också från lyssnarna. Mm. Vad säger barnen? Hur frågar de? Hur intresserade är de? Hur många söker upp donatorn? Mm. Det var vi lite inne på.
Vi har varit
avsnittet.
Inne på det. Ja. Och vi, alltså där kan man ju säga så här att vi vet inte riktigt. Vi håller på, och det är Claudia Lampik som tillsammans med mig och Agneta Skogsvånberg gör den här studien där vi tittar på hur barn som söker upp sin donator tänker, reagerar. Men de är ju inte barn, de är ju vuxna då. Men i övrigt så vet vi inte.
När
vi
börjar ni liksom intervjua dem?
Vi håller på.
Ja, men alltså jag tänker nu, i vilken ålder donationsbarnen, ska de ha uppnått en ålder innan ni börjar fråga dem?
Ja, de som vet om skulle vi ju kunna intervjua när de är 7-8 år, men vi vet ju inte vilka som vet om och hur långt man har kommit i den här processen, så det är ju svårt. Nej, vi kan inte säga hur barn tänker och hur de gör.
Nej, just det. Så inte mycket de aspekter av det här alltså, som man inte har tänkt på. Vilka skillnader kan man se mellan adopterade barn och donationsbarn? Och någon sån forskningsstudie görs inte heller?
Nej, det är återigen vilka donationsbarn ska man titta på. Hur ska man få tag på dem och hur gamla ska de vara jämfört med adoptivbarn?
Mm.
Och var kommer adoptivbarnen ifrån? Adoptivbarn är ju inte en homogen grupp heller.
Verkligen inte, Nej. Det ska man verkligen
Så det, vi vet inte det.
Du Gunilla, om vi ska runda av nu här. Man kan ju prata om det här i all evighet. Det känns som att vi skulle kunna ha en hel podd bara om det här varje vecka faktiskt. Men om du ska se liksom både, det här blir en jättebred fråga. Om du ska se både tillbaks liksom på hela din karriär. Vad känner du så här, vad bra att vi har åstadkommit det här? Och sen kommer nästa fråga bli framåt. Men om vi börjar med den.
Men lite grann det här att utvecklingen har verkligen kunnat hjälpa personer att få barn. För det är ett stigma att inte få de barn man önskar. Det kan man inte bortse ifrån. Det är ett existentiellt problem för den som drabbas. Och samhället har ju varit ganska hård mot en del som inte har kunnat få barn genom att man har sagt att ja, de som inte får barn, de kanske inte ska ha barn och sådana här saker. Och sen har ju utvecklingen, jag menar alltså IVF-delen har ju utvecklats enormt.
Ja.
Renderat ett Nobelpris och allt. Alltså det har
verkligen det är otroligt
varit
fascinerande
för
faktiskt.
Mänskligheten. Och inte bara IVF utan utvecklingen kring reproduktion och vad vi kan göra för både män och kvinnor. Så det är stort att ha varit med om,
ja,
tycker jag.
Det tänker jag att du måste tänka i varenda möte du har med alla patienter. Mm. Liksom, tänk att jag får med om att hjälpa den här personen med det här. Mm. Det är fantastiskt. Mm.
Men sen måste man också ibland tänka att vi kan inte göra allt för alla. Och det är inte en rättighet att få barn.
Nej.
Den är viktig.
Ja, verkligen. Och om jag ställer om frågan åt andra hållet då. Om vi tänker framåt. Vad ser du fram emot att få vara med om eller se på från sidan eftersom det är så långa tidscykler i det här? Liksom.
Mm.
Vad är det för resultat du önskar ska komma?
Men jag skulle vilja veta mer om hur man som barn mår och tänker och om sin egen familjebildning och vad det här har betytt. Och har vi gjort rätt? Har vi tänkt på barnet i första hand? Jag skulle vilja se resultat av det.
Mm.
Har vi tänkt rätt? Har vi barn som är arga på oss i samhället för att man har tillåtit vissa saker? Det vet vi inte.
Hur stor tror du risken är för det?
Nej, jag kan inte bedöma den risken, men jag är absolut säker på att det finns.
Kan du ligga vaken över det?
Nej,
nej.
Det kan jag inte. Det kan jag inte. Nej, men det är också i min forskarhjärna viktigt att man tänker hela tiden på det här. Och man tänker på det psykologiska, det mänskliga tänkandet i vissa sammanhang. Och vi är olika där och vi är olika personer och vi har alltid vuxit upp i olika sammanhang. Vi har ju, jag tycker att vi har en, bör ha en begränsning nu när man pratar om att det är fritt fram med embryodonation. Så pratar vi om dubbeldonation som vi ser som en möjlig sak. Man får ett donerat ägg och ett donerat spermie. Men klinikerna och vi kliniker är väldigt tveksamma till att man skulle använda överblivna embryon. För då innebär det att barn växer upp som helsyskon i olika familjer.
Där är vi ju så överens. Jag är väldigt tveksam till det. Eller jag är emot det, skulle jag säga.
Jag har svårt att se hur vi ska kunna ha rationaler för att detta är rimligt.
Jag förstår inte egentligen ens varför man har det på bordet. Varför tar man inte bara bort det?
Jag tror att vi har en, det återigen den mänskliga hjärnan och psykologiskt hur vi tänker. Att många människor tycker ju nästan att vi har barn i frysarna. Det ligger embryon i frysen. Men det är inga barn, det är embryon.
Ja, de kan man väl använda till forskning, tänker jag. Liksom.
Så kan man absolut.
Alltså det behöver inte gå till spillo bara för att man inte...
Nej.
Jag är helt med dig där. Alltså risken för att det blir en massa oönskade helsyskon.
Mm.
Alltså inte att de är oönskade barn utan att de...
lever under olika omständigheter och är helsyskon. Och den konsekvensanalysen är oerhört svår att göra.
Jag tycker där kan man ju också faktiskt... gå till de kliniker som har hållit på längre med det här, alltså i de länder där det har varit lagligt längre, så har ju i princip alla de klinikerna övergett det här för länge sedan. Mm. Och gör ju bara dubbeldonation så att säga utifrån samma regler som, alltså de donationsregler som finns, alltså utvärdering av donatorer. För de där embryona i frysen har ju inte heller liksom, de som har äggen och spermierna har ju inte utvärderats som donatorer heller.
Nej. Vilket också försvårar. Verkligen. Och allt, man kan väl säga så här också tycker jag. Allt vad vi kan göra kanske vi inte ska göra.
Nej, precis. Det finns någon
och
gräns
det
någonstans.
Det finns gränser för det. Vi behöver överblicka området och göra konsekvensanalyserna ordentligt.
Ja. Om du ska ge ett råd till en person eller personer i ett par, oavsett heteronormativt eller samkönat eller hur det nu är, som står inför ett beslut om att bli förälder genom donation. Vad skulle du vilja ge dem för råd?
Prata igenom vad man vet, vad man behöver ta reda på för att det här ska bli en bra, ett bra beslut.
Mm.
Men är man två så tänker man inte riktigt samma, så då behöver man också ta det här lite lugntäckt. Och är man själv så behöver man kanske prata med någon annan som vänder på lite fler stenar än vad man själv kan göra.
Mm. Alltså jag tror det var väl det vi kom fram till förra gången du var här också. Att liksom vända på stenar och hitta olika perspektiv och infallsvinklar och vad det får för konsekvenser för ditt barn.
Mm.
Du ska ändå vara förälder i minst 18 år och antagligen lite längre till.
Gjort.
Ja, och kunna stå för det varje dag liksom.
Mm.
Jag kan lova er att man hamnar i situationer där man börjar ifrågasätta det.
Mm.
Så att man behöver vara landad i varför man gör det. Och jag tror, precis som du säger, att det är ingenting man kommer fram till själv på kammaren. Man behöver prata med andra.
Mm.
Och gärna någon med lite profession kring det hela.
Och man behöver inte göra som alla andra gör heller. Utan man behöver tänka själv.
Ja, vi är alla unika individer som behöver hantera saker på olika sätt. Vi kommer fram till samma saker som vi alltid gör i den här podden. Men det var väldigt fint att ha dig här igen, Gunilla.
Tack.
Jag tror du måste komma tillbaka jättesnart igen. Det är ju också så spännande liksom, att det här kommer vi behöva prata om 5 och 10 och 15 och 20 år. Jonas som är återkommande gäst hos mig och som också är förälder via olika typer av donationer i ett medföräldraskap och är också psykolog. Vi pratar ju om de här frågorna och vi brukar skämtsamt prata om när våra barn ska starta en egen podd.
Mm.
Och sitta och prata om sina knäppa föräldrar.
Ja. Precis. Det är kanske så det man ska bli. Se fram emot.
Ja. Du, tack snälla för att du tog dig tid.
Tack själv.
Och tack för allt otroligt bra arbete du gör.
Tack.
För alla oss självstående och alla oss andra med barnlängtan. Det är stor hatten av och en bamsekram till dig.
Tusen tack.
Hej då!
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.